Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den här veckan samarbetar Synsjälen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Med det här abonnemanget så får du inte bara ett par glasögon utan en komplett lösning där du kan varva mellan glasögon, solglasögon och linser efter ditt behov på ett tryggt och bekvämt sätt. Och något som är riktigt bra nu när sommaren är runt hörnet är att du med det här abonnemanget kan få slipade solglasögon efter din egen styrka. De slipade solglasen kan enkelt anpassas till både vanliga bågar och solglasögonbågar, helt efter din personliga stil och preferens så att du kan njuta av solen med skarp syn. Du behöver aldrig oroa dig för synundersökningar eller styrkeförändringar. All service såsom glasbyten och undersökningar ingår i den fasta månadskostnaden. Det är dessutom ett perfekt abonnemang om du vill minimera risken för oförutsedda kostnader med otursskyddet om olyckan skulle vara framme. Jag har till exempel fått hjälp att laga mina favoritsolglasögon istället för att låta dem ligga oanvända hemma, vilket känns väldigt skönt nu inför våren och sommaren. Både miljötänk och ekonomiskt i längden att ta hand om det vi har. Utöver allt det här så får du dessutom möjlighet att byta ut ett par varje år så att du alltid har en uppdaterad glasögongarderob. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader och du har alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Så in i själen så gästas jag av Martina Skowronska. Martina är kommunikationskonsult och har över 14 års erfarenhet av kommunikationsyrket. Hon är också poddare med den nystartade podden Förövare och författare. Våren 2021 släppte hon sin andra bok, Genomskåda narcissisten. Genomskåda narcissisten är en verklighetsbaserad, självutlämnande, modig och gripande berättelse om en kärlekshistoria med farliga konsekvenser. Narcissism handlar inte bara om att någon är ytlig och älskar sin egen spegelbild. Det är en allvarlig personlighetsstörning. Den som hamnar i klorna på en narcissist kommer sakta, säkert och beräknat att bli misshandlad. Boken är en omfattande guide till att genomskåda narcissister och deras manipulationsmetoder. Så i det här avsnittet ska vi fördjupa oss i just de frågorna. Vad är en narcissist? Vilka är kännetecknen och de första varningssignalerna att du har en i din direkta närhet? Frågorna är många, känner jag. Jag undrar om jag personligen drabbats. Jag tror det. Men kanske har jag fel. Har du drabbats? Sitter du fast? Kanske finns det något i det här avsnittet som ger dig en aha-upplevelse. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Martina Skovronska.
Tack så mycket. Vad kul att träffa dig.
Spännande att du är här, tycker jag. För det här är ett ämne som jag tycker är fascinerande och spännande. Narcissism. Jag tänker att det finns en tendens till att vi kanske slänger oss lite lättvinligt med begreppet narcissist. Att man bara kastar ut sig det om folk som man tycker kanske har stora egon. Och att vi inte riktigt egentligen vet vad det innebär när någon är en fullblodsnarcissist. Så det skulle jag vilja liksom få lite koll på i det här samtalet. Vad tror du om det?
Det låter ju jättebra. Det
låter som en plan.
Det låter som en bra plan.
Du kom ju ut din andra bok, Genomskåda narcissisten. Den kom ganska nyligen, va?
Förra året,
precis. Ja, det är typ ett år sedan då som den kom. Vad var responsen på den här?
Främst bra respons skulle jag säga. Bra feedback. Jag har fått jättemånga personer som har hört av sig till mig direkt. Mm. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Att de direktmeddelanden. Mm. Och att de då uttrycker att wow, jag känner igen mig i det du beskriver. Jag känner igen mig i situationerna. Jag känner igen mig i den här partnern som jag har. Mm. Och du ger så bra beskrivning av det här som jag själv har upplevt. Och det som jag själv har varit med om. Och tack så mycket för din bok. Så att den är läst och den är uppskattad. Mm.
De här lite stora frågorna liksom. Vad är en narcissist? Hur vanligt är det? Vet man hur många procent som är det? Är det manligt och kvinnligt? Ska vi börja utröna lite sådana här grundsaker? Mm. Vad är en narcissist?
Jag är ju ingen psykolog.
Nej.
Utan jag har ju skrivit den här boken utifrån mitt perspektiv, utifrån offrets perspektiv.
Mm. Men... Var den här, i boken, var han liksom, vet du att han var narcissist utifrån att han hade en diagnos?
Nej, han hade ju ingen diagnos.
Nej, men utifrån alla kännetecken.
Ja.
Och du har pratat med någon efteråt som har, okej, då är jag med. Mm.
Och jag har ju haft en psykolog som har läst igenom manuset innan boken blev en bok. Så hon har ju faktagranskat allting. Så jag menar, det är inte någonting som... Så det är ingenting som jag... Som liksom
det är ingen hämndbok.
Nej, det är ingen hämndbok. Och det är, liksom, det är inte en så här hittepågrej som jag gör här. Utan det här är ju... Alltså, fast jag inte är en psykolog så är det ju liksom faktagranskat av en psykolog. Mm. Så att allt det här stämmer.
Mm. Men kan man sammanfatta vad en narcissist är? Liksom, med några...
Det är en person som har ett stort ego. Mm. Som är egodriven. Och gör väldigt mycket för att lyfta sitt ego. För att boosta sig själv. Man kan ju säga då att det finns människor med som... får den här diagnosen. Narcissistisk personlighetsstörning. Men de är så få.
Mm.
Det finns ju så lite forskning på dem. För de sitter ju i fängelser. Mm-hmm. De som det forskas på. Som man har kunnat diagnostisera. För det ligger ju i narcissistens natur. Att de inte ser att de har fel. Och att de behöver hjälp.
Ah.
Eftersom de ser det här. Att jag är störst, bäst och vackrast. De har den här grandiosa föreställningen om sig själva. Mm. Och att de då aldrig behöver hjälp. Och behöver aldrig uppsöka psykologer. Och behöver aldrig få stöd och hjälp. Mm. Liksom professionell hjälp.
Så även om de har typ mördat så har de inte gjort fel?
Exakt. Mm. För då är det säkert någon annan som har drivit dem. Alltså de kan ju erkänna att de har gjort handlingen ibland.
Mm.
Men det är alltid att det själv skylls på någon annan. Att det är liksom någon annan som har drivit dem till att bli som de är.
Mm. Ja, det dyker upp några namn i huvudet genast.
Så det man kan generellt säga då att de aldrig tar ansvar för sina handlingar. Utan det är då alltid någon annans fel.
Mm.
Och därför blir det så extremt svårt då att få en då diagnos som narcissist. Eftersom då... De aldrig uppsöker en psykolog.
Är det mer vanligt för män än eller för kvinnor? Eller är det lika mycket?
Den forskningen som jag läst mig till. Det är att det är männen som dominerar. Mm. Som är de här narcissisterna. Det finns naturligtvis kvinnliga narcissister också. Mm. Men det är ju männen som dominerar där i statistiken.
Mm. Är det någon skillnad sådär på... Ja, det är det ju antar jag. Annars skulle det inte heta olika. Narcissist och psykopat. Vad är det liksom den stora skillnaden där?
Det sägs då att narcissister är egodrivna och de gör saker utifrån liksom för att boosta sig själv och sina egon.
Mm.
Och psykopaten är mer ute efter, har en plan. Har alltid liksom ligger steget före. Har alltid en plan med alla och allt och alla. Och de drivs mer av makt och position också till viss del. Men också då att knäcka andra människor.
Mm-hmm. Usch, vad hemskt.
Mm.
Och kan de då till och med spela ödmjuka och empatiska? Kan de spela alla de där rollerna utan att vara det?
Ja, självklart. Det är det de behöver göra för att man ska kunna tycka om en sån person. För att de ska skapa relationer med människor som de sen kan knäcka och bryta ner.
Men finns det väldigt många beröringspunkter mellan en narcissist och en psykopat?
Ja, alltså man säger att en narcissist behöver inte vara en psykopat, men en psykopat är alltid en narcissist.
Exakt. Jag har ju haft en del relationer i mitt liv och det finns ju några där som jag ibland har undrat över. Men så vill man liksom inte slänga sig med de här begreppen, mer än kanske i den absolut närmsta vänkretsen. Och jag har ju haft väldigt många bra relationer också, så det är inte det. Jag vill inte att någon ska känna sig utpekad. Men det har funnits tendens, då har jag avslutat det ganska snabbt naturligtvis. Kan det vara så att narcissister slash psykopater, för det finns det ju en gradering också kan jag tänka mig, att man kan vara mer eller mindre av någonting. Dras de till starka personer, offentliga personer? Dras de till en speciell typ?
Eller? De dras till empatiska personer.
Empatiska personer.
Särskilt narcissister.
Mm.
För att de vill ju känna sig älskade och bekräftade. Och den här empatiska personen är ju så pass empatisk så att den personen visar ju så mycket kärlek och så mycket förståelse.
De är överösta av kärlek.
Ja. De vill bli upphöjda till skyarna. Alltså en narcissist går inte ihop med en narcissist. Så.
Nej.
Utan en narcissist går alltid ihop med en empatisk person.
Mm-hmm. Alltså nu när vi sitter och pratar så min hjärna går ju på högvarv. Liksom. Jag går igenom allting. Hur kan man fatta att det är en narcissist? För det där kan jag tänka mig väldigt svårt.
Det är väldigt svårt.
Ska du berätta lite om dina egna erfarenheter så kanske dyker upp lite frågor längs vägen där.
Det är väldigt svårt. Jag var ju i en relation med den här Adam, som inte heter Adam på riktigt. Men vi var ju ihop i 3,5 år on off. Men det var ju först på slutet som jag fattade hur illa det faktiskt var. Så det tog mig bra tid. Och vissa personer, alltså utifrån, nu vet jag, de som har hört av sig till mig efter att jag släppt boken. Det är människor som har haft sina relationer i kanske 10, 15, 20 år.
Mm.
Som börjar landa i det här nu. Att shit, men alltså det här har varit så illa.
Mm.
Och jag har inte fattat det här först nu. Att den här personen som jag har varit ihop med nästan liksom, ja, halva mitt liv. Är en narcissist. Så att det är väldigt svårt att upptäcka. Mm. Eftersom varför det är så svårt att upptäcka och varför man inte tror det fullt ut. Det är för att de pendlar väldigt mycket mellan värme och kyla och värme och kyla.
Just det. De ger och tar.
De ger och tar. Och de tar alltid lite mer än de ger.
Så sakta men säkert så bryts man ner.
Ja. Och det är det här som man ska vara uppmärksam på.
Mm.
Och det här är inte så lätt att genomskåda.
Mm.
För den här personen kan vara jättegullig och jättetrevlig, jätteskärmig, omtänksam och bara överöser det med kärlek. Men sen så kommer det en stund när den här personen blir helt iskall.
Mm.
Och typ vänder sig mot dig nästan. Men man tror inte på det. För då tror man så här, men det här är bara någon så här övergående. Mm. Och att det här kommer passera. Och det här är bara någon, han kanske triggades igång av någonting. Han kanske bara hade en dålig dag.
Mm.
Så man förklarar hela tiden.
Mm. Och ibland kanske till och med tar på sig skulden.
Ja,
mm.
Det är väldigt mycket så också.
Mm. Mm.
Och de ger ju också det är anledning att du ska ta på dig skulden. Mm. För att de säger och visar då att det är du som är den skyldiga till att det har blivit så där.
Mm.
Så att man tar ju på sig skulden.
Är det här någon skada som är liksom medfödd? Är det genetiskt? Är det liksom, går det att bota narcissism? Vad är det liksom rent fysiskt i kroppen?
Jag poddar själv. Jag har en podd förövare. Precis.
Det heter eran podd.
Jag poddar ihop med min vän Sabina Flinkenberg-Weij. Och jag hade Eva Russ på ett av avsnitten. Ja. Hon är relationsexpert och psykolog.
Mm.
Och hon tror ju då inte att det föds psykopater.
Nej.
Utan att de blir det längst liksom
under uppväxten
och det beror på att deras anknytning med föräldrarna är obefintlig. Så de skapar inte de här det anknytningsmönstret, de här starka känslorna. Utan då är det liksom vårdnadsgivare som inte ger den kärleken och den bekräftelsen barnet behöver. Då blir det ju som en, någon slags där att den personen behöver kompensera det sen i vuxen ålder.
Men och är det samma med narcissister?
Ja.
Okej.
Förut så har man sagt att narcissister blir narcissister från oftast i barndomen. Men att psykopater föds. Att det är genetiskt. Men Eva Russ tyckte, alltså hennes, hon har ju läst väldigt mycket forskning kring det här. Och hon menar på att det inte är så.
Nej, utan, men en narcissist i alla fall då föds inte till det, utan det är något man blir.
Ja.
Men då borde det ju ändå gå att kunna behandla. Eller? Och bota, eller?
Nej, men det är ju så svårt att bota om de inte ser själva att de har ett problem.
Okej, okay. Så det kräver ändå att de kommer till insikt.
Ja, ner. Och det är det de saknar.
Det är det de saknar, för de är ju så grandiosa.
Ja. Och är det så här att det finns, och som du var inne på, att det finns olika grader och olika nivåer av narcissism. Har man kanske någon slags självinsikt, då är man inte fullvärdig narcissist. Men man kanske har andra narcissistiska drag. Då finns det faktiskt hopp. Man kan gå till en psykolog och det finns ju metoder att bota. Men då handlar det om att det är liksom en personlighet, det är ett personlighetsdrag.
Mm.
Det är som att säga så att du är en morgonmänniska, så ska du lära dig att bli en kvällsmänniska. Då måste du liksom jobba på det här väldigt, väldigt mycket. Så du måste ju ändra ditt hela beteende och hela din livsstil. Och du måste tänka på det här nonstop.
Ja, det låter
så, att man kan, alltså de som är riktigt medvetna om att de är narcissister, vilket är en liten promille om ens det. Så går det kanske att korrigera beteendet. Men det är ju väldigt svårt att ändå göra det. För de har det som ett DNA. Det kommer ju naturligt i deras beteenden.
Men har du någon lista på sådär kännetecken hos en narcissist?
Ja, och det finns öppna narcissister och dolda narcissister.
Öppna och dolda narcissister?
Öppna, det är mer som Donald Trump som väldigt... Man ser ganska omgående så att han
har aldrig personen. Fel.
Han har aldrig fel. Och han är väldigt så här, det krävs inte att man är psykolog för att fatta det.
Men du, när man ser såna här personer, jag kan ju tycka att det är härligt till exempel om Zlatan sitter och säger att han tycker det är bäst i världen. Men då känner inte jag att det är narcissistiskt, utan jag tycker bara att han har gott självförtroende.
Precis.
Så att vissa kan ju ha det, jag kan ju inspireras av när de säger att men jag tycker att jag är jättebra på det här. Det kan ju vara inspirerande också.
Ja, absolut. Mm. Men det handlar liksom om att man har brist på empati.
Och man och är inte så pass... ser sina egna brister överhuvudtaget.
Nej,
och om man förlorar någonting så är det valfusk.
Ja.
Allt annat är orimligt liksom, i Trumps värld.
Ja, exakt. Ja. Mm. Exakt. Och jag menar, Zlatan, han har ju jobbat på att bli så här bra.
Ja.
Så han har ju inte varit så här bra hela tiden. Utan det ju handlar om att liksom... år av träning och träning och träning för att hela tiden bli liksom snäppet bättre.
Mm.
Och då har man ju med sig så här, okej, jag vill bli bättre än vad jag är nu.
Och för att
han utgår inte från att han är bäst redan från början.
Nej, precis. Det är den stora skillnaden.
Ja.
Och sen vill man ju att människor ska känna att de är fantastiska och bra. Det vill man ju att alla ska känna inom sig att de är. Och det betyder ju inte att man är narcissist, utan det är något helt
annat. Här har du listan. Här är första punkten och sen så kan du...
Oj, ja, det är ju en del punkter här alltså. Om vi ser här, förvänta sig att andra ska förutse och tillfredsställa hans behov, önskningar och krav. Just det, de vill ha väldigt mycket kärlek hela tiden. Ja. De kan inte hantera frustrationer och motgångar. Räkna med omedelbar behovstillfredsställelse. Inte respekterar eller låtsas om andras gränser. Kontrollerar eller försöker att kontrollera sin omgivning. Har orimliga krav och ställer ultimatum. Ja, det här är ju en lång lista. Vilka är de tydligaste, tycker du, från dina egna erfarenheter?
Det här är väldigt mycket så här, det här dubbla som sker hela tiden.
Mm.
Det är dubbla budskap. Det är varmt, kallt.
Mm.
Alltså hela den här förvirringen som uppstår. Man vet inte vad man hör personen.
Nej, det är väldigt... ena stunden tänker man att åh, vad han tycker om mig och är kär i mig. Och nästa stund så fattar man ingenting.
Ja, exakt. Liksom. Så man går in i den här förvirring, ett stadium av förvirring.
Mm. Det är ju jäkligt jobbigt alltså. Ständig klump i magen.
Ja. Ja.
Du lever i det här förhållandet i 3,5 år. Mm. Och från början känns det fantastiskt härligt och bra, för att det finns väl en stor charm, antar jag, i början.
Oh ja.
Ja, där ser man ju, i början ser man ju inte de här bristerna. Nej. Är de också väldigt snabba med de här stora orden?
Ja, jag älskar ja. Det sa ju han till mig på andra eller tredje dejten. Att han älskar mig och att han vill skaffa barn med mig.
Klassiskt.
Och att jag kände faktiskt redan där och då att du säger det här alldeles för tidigt in i relationen. Mm. Alltså det tar mycket längre tid att lära känna personen. Och se om den här personen är för mig. Synkar vi ihop? Alltså funkar vi ihop?
Mm.
Man kan inte bara... kärleksbombardera på det här sättet. Så att jag hade ju någon slags aning. Eller någon slags...
det här är för bra
intuition.
För att vara sant.
Ja, absolut så.
Mm.
Men ändå så körde jag på för att jag blev ju kär i honom.
Ja.
Jag fick ju känslor för honom.
Det är ju
också
inte så himla konstigt att man blir det när någon kommer med det där stora kärlekspaketet. Och är man dessutom då kanske att man har en låg självkänsla, man känner ett stort behov av att någon ska komma in och bara älska en, då är man ju också lite lättare att fånga upp.
Ja.
Skulle du hålla med om det?
Ja. Om man kanske har en situation, sin livssituation i övrigt, man kanske är sårbar på något sätt eller man kanske går in om sorg eller vad det nu kan vara. Att man kanske känner sig lite så i underläge. Mm. Man kanske är en stark person generellt och liksom är generellt en liksom
fixar. Man kan ju vara en stark person även om man har lite låg självkänsla och är lite osäker runt det här med relationer och känner ett behov av att bli hållen ibland. Många starka kvinnor har ju det här behovet av att bli hållna. Mm. Också få känna att de är liksom omfamnade.
Mm.
Så att det där kan ju ibland gå lite hand i hand.
Mm.
Mm. Ja, och hur utvecklas den här relationen då?
Det utvecklas på det sättet att vi blir ihop. Mm. Det är jättestor passion. Mm. Jag blir liksom superkär i honom.
Mm.
Han bombarderar mig hela tiden med komplimanger. Med liksom, alltså jag överröser mig med min kärlek, verkligen. Och jag kan känna nu så här i efterhand att det var ju ingen annan innan honom som gjorde på det sättet.
Nej.
Så att han kom där som en riddare på vit häst.
Ja, äntligen hände det.
Ja. För det som man har sett i filmer så här, och romantiska komedier, allt det här. Det är liksom typ så här, wow, det här är mitt liv nu. Nu lever jag liksom den filmen.
Ja.
Så kändes det. Ja. Att det var faktiskt för bra för att vara sant.
Mm.
Och jag tyckte så här, men vi också så här, connectade jättebra. Vi hade klickade superbra med varandra. Och allting var så här superpositivt.
Mm. Och hur länge var det så? Ett år?
Nej, men det var ju några månader.
Precis.
Ja. Från,
man och brinner sen så, i båda ända liksom.
Ja.
Mm.
Och sen så från ena dagen till den andra. Från att vi har haft så fantastiskt. Så slutar han höra av sig.
Vilken tortyr.
Ja.
Vilken käftsmäll alltså.
Ja, så att han blir helt tyst.
Jag har upplevt det här, ska jag bara säga till dig. Ja.
Det är fruktansvärt, det är så vidrigt.
Man är så chockad.
Det är så jäkla vidrigt.
Mm. Varför gör de så här? Vad är det som händer i dem, tror du då, som gör att de måste bara dra sig undan?
Det som händer då är att det som hände i mitt fall, det var att han hade en annan relation. Så han levde ju dubbelliv. Så han åkte vi tillbaka till den här andra kvinnan. Men generellt så handlar det ju om att de gör så.
För att...
Oavsett om det finns någon liksom, tredje person eller inte. För att du ska bli beroende av dem. För nu har de, liksom, de har ju startat igång de här känslorna hos dig. De har väckt de här starka känslorna. Du är ju liksom, där. Du är på toppen av det här känsloberget. Där du känner dig bekräftad och älskad. Och sen så drar de tillbaka det. Och du vill ju bara ha mer av det här. Så det blir som ett beroende. Det är som med vilken drog och eller alkohol, cigaretter som helst.
Jesus Christ. Ja, jag får så många aha-upplevelser i mitt huvud nu. Jag skulle kunna dela med mig så mycket. Men det är så skönt för mig att höra det här. Jag får nästan tårar i ögonen för att det förtydligar åtminstone en väldigt kort, men det förtydligar saker. Och då, men i det läget, när jag blev så där, du vet, jag var inte ens intresserad. Det här kan jag berätta, det är ingen som vet om det här var, och det var väldigt kort, så det är inget som någonsin ens blev offentligt. Mitt privatliv är ju ganska offentligt annars, och det är inte så kul alla gånger naturligtvis. Så det här var ju en kort period, och jag var inte speciellt intresserad först, men blir så uppvaktad så att jag liksom till slut kapitulerar. Och det här är en person också med ett väldigt vackert språk. Så han kunde verkligen liksom, du vet, skriva sms som jag aldrig hade fått, den typen av sms i hela mitt liv. Så vackert var det. Så jag blev ju swept away under några månader. Och sen bar det lite upp och ner så här, hur han liksom... Nej, du, jag kommer inte räcka till och du kommer inte vilja ha mig. Och, så att jag skulle liksom ösa bekräftelse över honom.
Och det där är så, det här är så typiskt.
Han typ låg på golvet och var liksom, var så här, nej, han skulle typ nästan göra slut för att han skulle inte räcka till. Och så där var det några svängar. Att han bara typ drog. Nej, det, du vet. Så att jag blev så här chockad för att det var så här starkt och sen så var det, nej, det här blir inget bra. Och sen efter, tror jag det var 2,5 månader, det var ju väldigt kort. Då kom han hit och då hade vi varit ifrån varandra på olika orter. Och jag hade liksom, han hade varit så förtvivlad och sådär. Så jag vet att jag fick boosta honom jättemycket med ord och meddelanden.
Det är det de vill.
Telefonsamtal och bara liksom, ja men det är lugnt, det här är bra liksom. Var ju tvivla inte. Men då kommer han in här, han hann ju knappt in liksom till soffan här förrän han sa, nej men nu har jag bestämt mig, jag ska avsluta det här. Och jag bara, jaha, okej. Okay. Du vet, jag fattade ingenting. Och sen stod han och liksom väntade ett tag på och liksom, ja, är det något du vill säga? Nej, men vad ska jag säga? Du har ju bestämt dig liksom. Det funkar ju inte. Nu har du ju bestämt dig, så då kan jag inte säga så mycket. Och sen gick han. Och sen var det inget mer med det.
Men han försökte inte på något sätt kontakta dig?
Nej. Men då var jag också, för jag reagerade inte som jag brukade reagera. Jag försökte liksom inte, nej men snälla du, och ska vi inte prata? För jag orkade inte. Jag bara kände, okej, okay, har du bestämt dig så har du bestämt dig. Jag fick lite nog, tror jag. För det kändes som det var så mycket konstigt med den här personen. Så tack och lov, efteråt har jag tackat min lyckliga stjärna över att det blev så kort. Att det aldrig kom ut. Och att jag så snabbt, som att jag hade något sorts beskydd, att jag så snabbt liksom kom ur det.
Men gud, vad svårt det måste vara för dig som... Så pass offentlig.
Ja, det är hemskt.
Alltså, för du kan inte heller...
Och det är man blir ju så dömd också.
Ja, ja.
För du vet, folk där ute som läser, de kanske inte reflekterar så mycket över sina egna liv och sina egna tillkortakommande eller relationsdrama som de har haft. Det kanske de inte sitter och tänker på när de läser om mina. Och då är det så lätt att döma liksom, jaha, vem har hon träffat nu då? Ja, hur ska det här gå då? Och grejen är att nu har jag väl kommit till en plats i livet också där jag skiter i det här, för att jag kommer ju inte må bra av om jag ska bry mig vad folk tycker om mig. Det kommer ju bara att och liksom dränera mig på energi. Så att jag bryr mig inte så mycket i det. Men jag är väldigt försiktig runt mitt privatliv. Så mycket kan jag ju säga. För att plötsligt så händer en sån här sak. Mm. Och då är man ju oerhört tacksam över att det aldrig kom ut någonting.
Ja.
För att vem som helst kan ju drabbas av en narcissist.
Ja,
och jag tror framförallt om vi nu pratar utifrån kvinnor, men det finns ju kvinnliga narcissister också naturligtvis. Men jag tror framförallt, och vi kan ta personlighetsdrag, om man nu är en stark, kärleksfull person som också är väldigt känslig och sårbar, så tror jag att man är lättare är liksom, kan hamna i den här situationen.
Mm, absolut.
Men, och sen så tänker jag också på just din, på att du är offentlig, att det är, man behöver ju ändå tid att lära känna, alltså komma in i en liksom ny relation.
Ja, men det behöver man ju ha för månader för.
Ja, ja. Och du behöver ju ha tid att reflektera och ni behöver liksom lära känna varandra.
Och man kan inte bara sitta och lära känna varandra inom hemmets fyra väggar.
Nej, nej, exakt.
Men
exakt.
Den möjligheten har inte jag på samma sätt. Det är ju liksom det negativa med kändisskapet. För precis som du säger, man behöver ha lite tid.
Man behöver tid att smälta allt. Man behöver tid att reflektera.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men skulle du säga att det är en varning? Ja, för jag reagerar alltid på det. När jag ser liksom såna här situationer där någon liksom träffar någon och så efter någon vecka säger de att åh, jag älskar dig och allt sånt där. Då blir jag, då går alla mina varningssignaler går igång direkt. Mm. Skulle du säga att det är ett väldigt tydligt...
Ja.
När det går lite för fort.
Precis. Alltså går det för snabbt fram, då är det någonting som inte står rätt till. För jag tänker så här, alltså vi är ju inte 18 längre.
Nej.
Och man behöver lära känna den personen innan man faktiskt kan landa i att vad det är för typ av känslor man har för personen. Och att säga det på liksom andra eller tredje dejten att jag älskar dig, det är ju en röd varningsflagga. Men jag fattade ju inte det när det hände mig.
Och who can blame you liksom? Ingen skulle liksom... Ja, kanske om man är lite äldre och har en massa erfarenhet av tidigare liknande upplevelser. Då kanske man fattar det. Hur många procent vet man det? Du sa att det är ett mörkertal, så det är jättesvårt att veta hur många som är. Finns det någon sån här att man har uppskattat på ett ungefär? Inte ens det?
Ja, men vänta, jag skriver det här i min bok. Inte 75% av män.
Alla män i hela världen.
Utan av alla narcissister.
Ja, så är 75% män. Men inga siffror på hur eventuellt hur många narcissister det finns liksom så här. Var alltså sjunde person eller vad? Finns ingen sån statistik?
Det finns statistik, men jag tror ju själv inte att den är tillförlitlig.
Nej,
jag tror man brukar säga så här kanske, om jag inte missminner mig nu så tror jag att det är någon siffra på så 2-3% av befolkningen. Men jag tror att det är mycket, mycket fler faktiskt.
Vad kan man hitta dem för olika yrkeskategorier då? Vad kan de dyka upp? TV känns ju som ett klassiskt narcissistyrke.
Ja, det var faktiskt någon som hörde av sig till mig. Och så skrev hon så här, jag jobbar inom mediebranschen. Och det verkar som att varenda kotte där är en narcissist.
Ja, och det kan jag säkert hålla med om. Men fast det kan ju också vara att de är väldigt egoistiska och lite diviga. Mm. Det behöver ju inte vara samma sak som narcissist. Vad finns det för andra yrkesgrupper då?
Det brukar ju säga samma med psykopater, att det är människor som har ganska höga positioner, som är högpositionerade.
Och makt, ja.
Makt, för att de drivs av det. De måste ju hela tiden bevisa för andra och för sig själva att de är den här störst, bäst och vackrast. Och det kan man då göra ett sätt att göra det är just genom att skaffa sig ett bra jobb och en bra position.
Mm.
Och tjäna bra med pengar. Så att man, det finns ju då naturligtvis narcissister som inte har höga positioner och ändå är narcissister.
Mm.
Men man brukar säga att det är liksom, ja, de personerna som har ganska höga positioner är...
De är bra på att sälja in sig själva, kan jag tänka mig.
Absolut.
Mm.
De har ofta också så här talets gåva. Så de kan ju prata väldigt bra. De har väldigt bra... Ja, men de kan övertyga andra på ett bra sätt.
Mm.
Utan att det låter liksom som skryt.
Mm.
Så de har ju den här fingertoppskänslan också för hur man ska kommunicera.
Listiga.
De är väldigt listiga, ja.
Mm. Men du, okej, okay, så du fortsätter din resa. Han försvinner till den här andra kvinnan.
Som han var förlovad med dessutom.
Ah, okej. Okay.
Men till mig sa han att de har brutit förlovningen.
Mm.
Och att han inte... För han reste då i sitt jobb, så reste han... För den här kvinnan bor i en annan stad.
Mm.
Han bor här i Stockholm och jag bor i Stockholm. Och den här kvinnan var i en annan stad. Mm. Men han jobbade från den andra staden också. Så då reste han dit och så sa han så här... Men jag har ju brutit den här förlovningen. Jag har gjort slut med henne. Men hon är psykiskt sjuk.
Aha.
Och hon är psykiskt störd. Och hon kan inte acceptera att vår relation är slut. Så hon hör av sig till mig, sa han.
Och där tror ju du naturligtvis.
Ja,
mm.
Jag trodde ju på honom.
Ja, det är klart.
Men det var ju inte så. Det där var ju bara hittepå för att han skulle kunna leva dubbelliv tillsammans med henne.
Mm. När förstod du att det här var vad det var?
Ja, det var faktiskt på slutet av relationen. Mm. Det tog så lång tid för mig.
För du accepterade det här, liksom den andra kvinnan, och ni fortsatte att träffades. Så.
Jag accepterade inte det, men hans version var ju hela tiden att det inte är någonting mellan dem. Och att när han åkte till den andra staden så bodde han på hotell.
Mm.
Det var ju det han sa till mig. Men att hon hör av sig och hon stolkar honom och att hon inte... kan acceptera, men att han inte hör av sig tillbaka till henne.
Nej, för det är dig han älskar.
För det är mig han älskar, det är mig han är ihop med, och det är vi två, och det är jag och han.
Mm.
Och hon har liksom, hon betyder ingenting, hon är ingen för honom. Han har inga känslor och ingenting, det är slut mellan dem. Men så var det ju inte.
Mm.
Och det fattar jag ju liksom först efteråt. Att han levde ett dubbelliv, och det var ju det han ville göra. Och det är ganska också typiskt för narcissister att de vill ha så pass mycket bekräftelse och boosta sitt eget ego. Så att de är ihop. Alltså de tar vad de får i princip. Sen har jag också hört att många...
Det är väldigt hänsynslöst.
Det är väldigt hänsynslöst. Mm. Sen har jag hört att det kan ju också vara så att många är bisexuella.
Mm-hmm.
Just för att man tar helt enkelt vad man får.
Mm.
All slags bekräftelse, oavsett kön, ålder, utseende, position. De tar allt.
De är omättliga på det där, på ett vis.
Och har oftast flera relationer parallellt. Både mer och mindre seriösa, och sexrelationer bara och inte, och fasta relationer. Så att det är... Ja.
Man blir ju alldeles livrädd när man sitter och pratar med dig och tänker att nej, men nu är jag själv resten av livet. Det här går ju inte. Nej, men jag tänker så här också, att det bästa sättet att inte råka ut för sånt här, det är ju verkligen att konstant stärka sig själv. Så att, att man är liksom, jag är stark och jag är bra, jag är fantastisk som jag är, jag förtjänar liksom respekt och... Skulle du säga att det är ett bra sätt att någonstans? Att,
Och att för att man har i en sån relation så bryts man ner psykiskt.
Mm.
Så det här, även fast man har haft kanske en bra självkänsla och självförtroende, så bryts man ju ner. Så det här är jätteviktigt att konstant jobba på att lyfta sig själv.
Mm.
Man ska faktiskt bli lite av en narcissist då.
Ja, fast en kärleksfull person.
Man ska ge
kärlek till sig själv. Liksom. Inte kräva. En narcissist kräver ju kärlek från andra. Det känns ju inte... Älskar en narcissist sig själv, skulle du säga?
Ja.
De men gör det. Men då så mycket kärlek från andra om den nu älskar sig själv? Det känns ju som att den kanske inte i grund och botten gör det.
De gör det. Men det är ju, och det, där är det liksom olika från fall till fall också. Ja. Men många av dem spelar ju bara. Mm. Att de älskar sig själva och att de är så fantastiska. Det är bara ett skådespeleri. För innerst inne så är de ganska osäkra och olyckliga.
Mm. Och därför behöver de väldigt mycket bekräftelse hela tiden.
Men det är så att när de får, alltså när Adam fick min kärlek och min bekräftelse och allt det här, mina känslor, allt det här som jag gav till honom, det räckte ju ändå inte.
Nej.
Det var ju inte tillräckligt.
Ingenting är ju tillräckligt om man inte har det i sig själv liksom.
Mm.
Men hur lyckades du då ta dig ur det här och hur lyckas du bygga upp dig själv efter den här? För det här måste ju ändå ha kraschat dig rätt hårt.
Ja. Jag gick in i en djup depression.
Mm.
Det var faktiskt en vän till mig som satte ord på det och sa att Martina, jag tror att Adam håller på att misshandla dig psykiskt.
Mm.
För innan dess så hade inte jag fattat vad det här var. Jag visste bara att det här var ju, skilde sig och att det här inte var som, så som det borde ha varit i en relation.
Mm.
Men jag hade ju inte ord för vad det här var. Så när han sa så här, misshandla dig psykiskt, då gick jag faktiskt hem och googlade på psykisk misshandel.
Mm-hmm.
Och då insåg jag så här, men shit, det här stämmer ju. Jag är ju utsatt för det här. Och i samband med psykisk misshandel så kom ju det här med, för vem är det som ägnar sig åt psykisk misshandel?
Mm.
Det är ju narcissister och psykopater.
Mm.
Och eventuellt personer som har någon slags, som är beroende av alkohol eller droger.
Mm, missbruks.
Precis. Mm. Och då när jag läste på om narcissister, det var som att allting stämde in på Adam.
Och kunde du ta in det då liksom?
Nej. Jag var ju en förnekelse fortfarande. Fast jag kände så här, det var ju dubbelt så här. Jag läste och jag kunde så här, nicka och tycka så här, men det här stämmer. Det här är det här som jag har varit utsatt för. Men ändå, hjärtat bara, nej men det är inte det. Han älskar ju mig och jag älskar honom och det kan inte vara så illa. Så att jag förnekade ju fortfarande det här för mig själv. Men sen till slut så hände en, för det blev ju väldigt många gränsförskjutningar hela tiden. Och han bröt ju gräns efter gräns efter gräns.
Vad kan det vara ett exempel på det?
Men han ljög ju massvis.
Mm.
Det var ju konstanta lögner.
Mm.
Han manipulerade mig. Mm. Han gaslightade mig.
Vad var det, sa du?
Gaslight.
Vad är det?
man gaslightar, det kommer från, det är en titel på en film.
Ja,
som gjordes gas, på gasljus.
Ja. Den gamla klassiken.
Har du sett den?
Nej, men jag har ju absolut hört talas om den. Jag undrar om jag har sett den, vet. Jag är ju 54, så det är möjligt.
Den är superbra. Jag såg den faktiskt i samband med att jag skrev boken. Mm. För det var liksom en research för mig också.
Ja, ja. Den måste jag se om jag hittar den.
Alltså även fast det är en svartvit film. Ja. Och den är ju från 1930 eller 40-talet.
Mm, mm.
Men så bra.
Mm.
Faktiskt, fortfarande.
Och vad innebär det då?
Det innebär då att narcissisten försöker ändra din verklighetsuppfattning.
Mm.
Att du blir intalad att saker inte är så som de är. Som du tror att de är.
Mm.
Som exempelvis så vet du att snön är vit.
Mm.
Och den har alltid varit det och kommer alltid vara det.
Mm.
Men då kommer narcissisten och säger, men snön är rosa. Det ser du väl.
Mm.
Så till slut så tillräckligt många såna här upprepningar från narcissisten så börjar du faktiskt själv tro på det här.
Mm.
På det här mest upp som man tror liksom, det är så uppenbart att det inte är, att snön inte är rosa, så börjar man liksom ändå tro på det.
Mm.
Ja, det är så manipulation. Så han börjar ju manipulera mig och ljuga för mig och hela tiden lova mig saker. Men som han ständigt bröt. Han bröt ju sina löften.
Ah.
Så att handlingar, han sa en sak i ord. Men sen, det fanns ju aldrig några handlingar från honom som backade upp det här som han sa.
Oj. Ja, den dyker upp fler i mitt huvud nu.
Så att, så att det var ju massvis. Men det som hände för mig, det var att jag då fick nog en dag. När återigen ett löfte som skulle, som han sa, bröts. Mm. Så kände jag så här, men nu räcker det. Mm. Men jag mådde ju så himla dåligt.
Ja, och då bryter du ju med honom. Men då ska du ta dig ur det här också. Mm. Du ska liksom bygga upp dig själv och bli stark igen. Mm. Och lära dig att lita på andra människor och män igen. För den resan har du ju framför dig nu. Hur många år sedan är det här nu som...
Jag kan tyvärr inte säga
det. Nej, du kan tyvärr inte säga det.
För då kan man kanske lista ut vem den här personen är.
Ja, just det.
Men det är några år sedan. Men jag jobbar ju på det här fortfarande. Jag kan säga så här, jag hamnade i en djup depression. Mm. Så pass allvarligt att de ville ju ta in mig på behandlingshem. Mm. För att jag skulle läka och för att jag skulle återhämta mig. Jag var ju självmordsbenägen. Jag ville ju ta mitt eget liv. Jag testade ju inte praktiskt, men det var ju hela tiden.
Men du planerade i huvudet?
Jag planerade i huvudet, ja. Mm. Det var dessa... Det tumlade runt inom mig, de här liksom självmordstankarna och självmordsplanerna. Mm. Men vägen ut för mig, det var terapisamtal. Det var att jag fick träffa en psykolog. Mm. Så det var terapisamtal. Det var antidepressiva och det var ångestdämpande. Mm. Så det var liksom min väg ut. Och så efter att jag började... använda det, så börjar jag må bättre och bättre och bättre. Mm. Samtidigt som jag får det här bokkontraktet. Mm. Så att jag vet ju då, så det blir en terapi i sig att skriva den här boken. Det var ju också, till en början var det ju hemskt för att det var väldigt upprörd. Alltså jag blev ju upprörd och uppriven när jag skrev. För att jag fick ju färdas tillbaka mentalt när jag skulle beskriva de här situationerna. Mm. Men bara att jag vet att det kommer att bli en bok av det här. Och att jag kan hjälpa andra. Mm. Så blev det ju stärkande för mig.
Det blev en drivkraft.
Ja.
Och det är väl det som är din drivkraft fortfarande. Också i och med podden.
Ja,
exakt. Som ni har startat.
Ja.
Förövarna.
Förövare.
Förövare. Mm. Förövare heter ju den podden. Ja. Och där känner du att du faktiskt gör en insats, eller hur?
Ja, exakt.
Och det finns är det som är så vackert tycker jag. Att det är det jag tycker är så vackert med poddvärlden överhuvudtaget. Det känns som att vi kan finnas för våra medmänniskor på ett annat sätt. Det är lättillgängligt nu om man känner sig... lost, ensam, vilse i livet, så finns det alltid någon podd någonstans som kan hjälpa en att liksom hitta tillbaka till någon sorts linje och struktur och inåt.
Ja, och det är fantastiskt för att det här samtalet som vi har nu, det hade inte varit möjligt om inte podden fanns.
Nej.
Vi hade kanske suttit här och snackat, men det är ju ingen som skulle ha kunnat lyssna på det.
Nej. Och det tycker jag är fullständigt
fantastiskt. Det är jättehäftigt faktiskt.
Ja. Hur mådde din själ då? Det här är ju så in i själen podd. Vad tänker du runt själen för det första?
Vilken svår fråga.
Mm-hmm. Ja, man inte har tänkt på det tidigare.
Jag har ju faktiskt lyssnat på dig när du var i framgångspodden.
Aha.
Och jag har lyssnat på... ett avsnitt, så in i själen. Avsnitt med Frida Boisen.
Ja. Mm.
Jag tror att jag hade tänkt på ett annat sätt. Men bara för att det är så mycket så här att folk tycker att det är så flummigt. Vadå själen? Vad pratar du om? Mm. Så känner jag att jag kanske har dämpat lite de här tankarna inom mig. Men jag tror så här, om man nu ska prata om ett liv efter det här, så tror jag ju definitivt att det finns någonting efter det här. Mm. Jag tror att du nämnde det, att kroppen är bara, det är en kostym, det är någonting som vi har här och nu. Men att man kan, det här, vi kommer ju fortsätta i en annan skepnad, på ett annat sätt,
ja,
i en annan tid.
Ja, det kanske är så. Jag tänker att det kan vara så, och jag tror ju så. Sen har jag ju inga bevis naturligtvis, men känner du någonstans att under den här resans gång att du hade liksom någon sorts beskydd inifrån, från liksom något ljust inom dig som var din själ?
Ja.
Ja.
Jag tror det. För det fanns ju stunder där jag kände att även fast jag var i ett supermörker så var jag ändå så pass driven att jag kunde hitta en väg framåt. och uppåt och ta mig ur det här. Och jag tror att jag blev ju pushad. Det var ju någonting som pushade mig till att göra det här. Och att då den här pushningen inte var mot det här mörkare hållet, mot liksom självmordshållet, utan mot den här ljusa. Mot ljusa sidan.
Och det tänker du att det var din själ?
Ja.
Det är vackert tycker jag. Men det känns ju ibland så där i de mörka stunderna så är det ibland tufft. Och då kan det vara skönt att påminna sig om att, man, att det finns något inom en som ändå får en att överleva även de dagarna. Vad tycker du är ett bra sätt att stärka sig själv generellt? Så där? Om man har drabbats av en narcissist och man tänker, man lyssnar på det så tänker man att men gud, det är precis så där jag upplever liksom. Hur ska man stärka sig själv? Hur ska man liksom... Man kanske sitter fast som du gjorde för ett antal år sedan.
Stärka sig själv. Jag tror väldigt mycket på kommunikation. Jag tror väldigt mycket på att prata om det här. Jag tror inte att det här är någonting som man ska hålla inom sig. Utan prata om det här med folk som man har nära sig. Med människor som omger en. Som man litar på. För där skapas en bra energier också, tror jag. För man får ett utbyte, man kan berätta om det här. Man kanske får bra stöd och råd och tips. Det är liksom ett sätt. Och det var väldigt hjälpande för mig. Så när jag började prata om det här, det var som att det blev en helt annan upplevelse för mig. Det hjälpte mig jättemycket.
Då fick du lite distans också.
Ja.
Du fick sätta upp på saker. Men hur kommer man ur det då? För att man kan ju ha massor med folk omkring en som säger att det här är inget bra för dig. Du borde verkligen avsluta det här. Om man då är någonstans där man känner att man är i förnekelse och man sitter fast i det. Går det att nå fram till en sån person? Nej, den här personen måste förstå det här själv.
Ja.
Så vad kan man göra som omgivning då? Ingenting eller?
Man kan ju prata om det här. Man kan ju lyfta såklart. Och man kan ju liksom säga vad man själv tycker och sådär. Men framförallt berätta så här. Men du är inte den här personen som du var innan den här relationen. Och jag märker att det är en massa grubblerier och du mår inte bra. Du är inte lycklig. Så att man inte skuldbelägger den här personen för att man har liksom inte kan ta sig ur och att man har hamnat i den här situationen. Utan mer liksom lyfta, alltså visa mer liksom vägen framåt. Men det är ju jättesvårt alltså. Det är jättesvårt för att det som händer, det blir en kemisk process i hjärnan. Att man vill bara ha det här. Man blir beroende av den här relationen. Man blir beroende av de här höga topparna. Sen så kommer det en djup dal, men det ignorerar man för man vill alltid tillbaka. Så det är jättesvårt att ta sig ur. Men man behöver nog så här nå sitt absolut botten i det här. För att man ska liksom kunna få kraft och sats att komma ta sig framåt igen. Så länge det är på en... Och det är där de här narcissisterna och psykopaterna är så skickliga. Att de håller dig i schack. Just genom att ge dig lite och ta mer. Och ge lite och ta mer. För man blir i det här stadiet att det är så här mellanmjölksläge. Man har liksom van sig vid det här stadiet. För det blir aldrig bara 100% dåligt. För hade det varit 100% dåligt, då hade man ju avslutat det. Men det finns ju alltid även någon procentdel som är fantastisk ändå i den här dåliga relationen. Och det är det man lever för.
Ja, jag hade ju en relation, den skriver jag med min första roman, En kvinnas resa. Och den är ju långt tillbaka i tiden. Så den är ju 30 år säkert tillbaka i tiden. Då var det både fysiskt och mental misshandel faktiskt. Och det har ju jag aldrig varit med om, varken före eller efter det. Så att det var ju väldigt chockartat. Men hela tiden var den här grejen var att det var mitt fel. Jag kommer ihåg första gången som jag fick stryk när jag blev sparkad på. Så kommer jag ihåg att det var jag efteråt som ändå på något vis bad om förlåtelse. För att jag tyckte att det var mitt fel att jag på något vis hade provocerat honom till det.
Det där är så typiskt.
Ja, så där har jag ju också varit. Men här är ju jag i mina unga 20-ish någonting. Så att jag var vilsen och lost och hade nog väldigt dålig självkänsla innan, men jag fick ju betydligt sämre också under resans gång med den här personen. Men det var precis det där att det var, jag blev nedtryckt, det var liksom ärthjärna och pappskalle och jag fick stryk någon gång och liksom jag hade inga kompisar och jag var si och så. Det var ju de där sakerna som jag liksom kunde få höra emellanåt. Men sen så kom det något lite upplyftande som precis som du säger, som ändå höll mig kvar i det här. Och det här satt jag fast i. Och det här såg ju de runt mig också. Mamma, pappa. Och de kunde ju ändå känna att det var något. Men de kunde ju inte påverka mig. För det är svårt att påverka någon som är i det där. Men sen var det med min skyddsängel igen eller något. Men jag tror att det hade gått ett år då. Och då vaknade jag en morgon. För jag hade försökt vid ett tillfälle att ta mig ur. Och sen kom han med någon stor bukett blommor. Och så var jag tillbaka i det. Men sen vaknade jag en morgon och så bara kände jag, nej, idag är det dags. Det är nu jag drar. Och han gick till jobbet och jag ringde en kompis. Jag packade ihop alla mina saker. Jag minns ju också spred ut hans grejer i garderoben för att det inte skulle se så tomt ut. Jag är fortfarande kvar i någon sorts, så att inte det ska bli så jobbigt för honom, tankar. Packar ihop allt och drar. Och då var jag fri. Då kom jag ur det. Sen var det ju resan liksom. Men så jag har ju haft några såna här smällar ut med vägens gång. Och det kanske varenda kvinna på något sätt har mer eller mindre råkar ut för den här typen av relationer. Och det man kan tänka på efteråt är att man faktiskt lär sig något av de här tuffa sakerna också. I bästa fall så lär man ju sig någonting av de här grejerna. Eller hur?
Ja, jag lärde mig massor.
Ja, vad har du lärt dig?
Om mig själv, så här, vad jag vill och inte vill ha i en nästa relation.
Mm. Vad vill du ha, vad vill du inte ha?
Men jag vill inte ha det här ostabila, svängiga, förvirrande, bara jätteknasiga. Jag vill ha en stabil man som är trygg i sig själv och som gör att jag känner mig trygg i relationen.
Mm.
Jag ska inte behöva undra om han reser iväg, träffar han någon annan i en annan stad. Mm. Alltså det är fruktansvärt och det är så dränerande. Det tar ju så mycket energi och tar ifrån dig livslusten faktiskt.
Ja, faktiskt. Är du där nu? Känner du att du är redo att få träffa någon? Eller hur skadad är du av det här som du har gått igenom?
Jag har inte träffat någon än, fast det har gått några år.
Mm.
Jag känner mig fortfarande att jag har svårt att lita på män.
Jag förstår det, verkligen.
Jag har jättesvårt med tilliten, fortfarande. Men vad jag har gjort är att jag har skaffat en hundvalp.
Åh, kärlek.
Ja, det är 100% kärlek. Alltså det är absolut så.
Vad är det för hund?
En pumi.
Jaha, de är ju söta.
Hon är jättegullig, jättefin. Ja.
Vad bra.
Jättefin personlighet. Verkligen så här kärleksfull.
Ja.
Och jättegosig och jättemysig.
Ja.
Så att jag har gjort en jättebra. Det var ett jättebra beslut faktiskt. Mm. Och jag har inga barn ska jag säga också.
Mm.
Så att jag är ju väldigt ensam. Så. Mm.
Men med henne tycker du att det är då?
Nej men jag hade ju liksom någon förhoppning om att jag ska träffa mannen i mitt liv, som jag trodde den här Adam var.
Mm.
För från min sida så, jag hade jättestarka känslor för honom.
Mm.
Och hade han inte varit en narcissist så hade vi ju varit ihop.
Mm. Fortfarande. Och familj.
Ja.
Mm.
Men det blev inte så.
Mm.
För att han var ju så destruktiv.
Mm. Vad tänker du om framtiden nu då?
Nej men jag tänker så att jag vill ju träffa någon.
Mm.
Men jag vet inte om jag samtidigt så här, vågar göra det.
Mm.
Vågar liksom öppna upp mig. Och vågar lita på nästa person.
Jag hoppas av hela mitt hjärta att du får uppleva. Att du får träffa en riktigt bra kille. För det tycker jag verkligen att du är värd, Martina.
Tack.
Det hoppas jag. Och det är jag helt säker på att de som lyssnar på det här avsnittet också hoppas för dig. Och vill man höra mer från dig, Martina, då kan man lyssna på er podd.
Ja, förövare.
Eller så kan man läsa, om man tyckte det här var ett spännande samtal, så finns ju Martinas bok Genomskåda narcissisten, som har blivit väldigt uppskattad och är väldigt personlig. Tusen tack Martina för att du kom och gästade min podd Så in i själen. Det här var ett väldigt givande samtal för mig, eftersom jag haft lite egna erfarenheter. Jag är så tacksam att du kom hit.
Och jag är så tacksam för att jag fick träffa dig och för att jag fick gästa din underbara podd.
Mm. Stor kram.
Kram, hej.
Hej. Ja, det här blev för mig ett väldigt starkt samtal med Martina, och jag känner mig berörd och omtumlad efter det fortfarande. Och jag känner att jag behöver landa lite och sätta mig ner och reflektera över saker som har hänt i mitt liv. Också den resa jag har gjort fram till idag, för jag har ju lärt mig massor av mina erfarenheter från livet. Och jag tänker att kanske även du har påverkats av det här samtalet och känner att det här träffade mig rakt i själen och hjärtat. Här var det någonting som väckte någonting till liv inom dig. Så sätt dig ner och landa i det en stund. Och om du behöver, ring en vän efteråt. Dela det här som du har tänkt och känt och hur det har påverkat dig. Jag tror att det är precis som Martina säger, att det är viktigt att vi vågar prata om saker som vi grubblar på. Och att vi också, som alltid, vi måste lita på oss själva. Känner vi att någonting är fel, att någonting är tokigt, då känner vi det. Då är det sant för oss, då är det sant för dig. Då är det någonting som inte riktigt stämmer. Så att det är väldigt viktigt att man litar på sig själv, att man ger sig själv den kärleken och respekten. Ja, kära vänner, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Ta hand om dig. Puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.